I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Dags för ny podd. Idag ska vi prata träning, skador, vad man gör rätt, vad man gör fel. Jag har Mikael Niklasson här, en som jag faktiskt lyssnar rätt mycket på när det gäller träning, skador och sånt. Du är också en träningskompis till mig, naprapat och träningspolare.
Stämmer bra det. Jag är utbildad och legitimerad naprapat, personlig tränare och sysslar väldigt mycket med träning som min hobby, och både jobb och fritid.
Och du är också, jag måste säga, du vet de här lyckliga ögonblicken i livet. Du vet, barnen föds, man vinner sin första titel, svensk mästare, man tar VM-titel, allt det där. Men en av de absolut mest lyckliga stunderna i mitt liv, när jag har känt mest lycka i livet, när var det, vet du det?
Jag skulle misstänka att det var, kan det vara mars vid 2020, var det då? För mig det.
Det här är så roligt. Vi tränar ihop och vi har en sån här vänskaplig och varm stämning på träningen. Och sen skulle du vara med i fitness-SM, va?
Ja, precis. Jag kommer inte ihåg exakt vilken tävling det var, men det var en mensfysiktävling.
Ja, och du bantade, hur länge höll du på att banta?
Ja, men precis. Jag började i december, så det blev 3 månader av strikt diet.
Strikt diet. Kvarg, räknade varenda kalori. Du gick runt och var svinhungrig. Träningen var lite sämre. Nej, men det var 3 jävligt jobbiga månader. Och sen var det dags för tävling. Hur många dagar för tävling hände det?
Ja, men så precis. Så det är ju 3 månader som man verkligen förbereder inför och ändra om träningen, upplägget, och kan ännu inte göra all typ av träning som man vill göra. Mm. Och sen kommer man då till sista veckan inför tävling som kallas för en peak week. Då är det en vecka egentligen rent helvete. Men jag kämpade igenom den. Det var tufft. Och sen då så kommer det där då, 2 dagar innan tävling så får man ett meddelande på morgonen att ja, den är inställd på grund av ja, corona.
Du kände medlidande från min sida, eller hur?
Ja, absolut. Det är kul att man kan dela med sig av glädjen i alla fall. Men det var tufft. Det var riktigt surt. Debut, och så blev det inte av ens.
Nej, bra. Vad heter det? Vi ska prata lite om de vanligaste skadorna. Vad folk gör fel när de tränar.
Ja.
Vi ska prata lite om vem av dig och mig som är bäst på lite olika övningar. Vi har visat lite videos innan här, så vi har börjat tuppfäktas.
Ja, jag tror jag vinner de flesta, men vi får väl se.
Vad sa du?
Jag tror jag vinner de flesta, men vi får se. Det är, ja, du har steppat upp det, ser jag.
Exakt, han börjar bli lite nervös. Men vi tränar ihop, vi är ett gäng där folk är rätt vältränade. Du har en av de cleanaste muscle-ups jag har sett, måste jag säga.
Ja, men det skulle jag nog ändå våga säga, att jag har ändå bland de bättre muscle-upsen, det vågar jag absolut säga. Jag har ändå haft ett rekord på med 20 kilo extra i muscle-ups också. Så att...
Och du gör muscle up med 20 kilo?
Ja, extra har jag gjort det.
Det är fan rätt. Vad är rekord i kins då? Med
extra vikt? Mm. Ja, då ligger vi på en 70 kilo. När jag vägde 70 kilo också. Så att det var 100% kroppsvikt extra. Det är rekordet.
Dips?
Dips är vi uppe på 95 kilo extra utöver kroppsvikten. Så att det är en extra kilo.
Ja, det är rätt bra måste jag säga.
Och då ligger jag själv runt en kanske 70-75 kilo som standard i kroppsvikt.
Alltså du är inte bara en sån här som snackar utan du levererar också?
Ja, men det försöker jag göra. Jag har varit med i både den ena och den andra tävlingen och mina dagar på olika sätt inom träning. Allt från kroppsviktsträning till...
Men allt det där är ju helt oväsentligt. Frågan är hur länge håller du en frontlever?
Ja, det där är ju rekordet, vet jag inte. I dagsformen så kanske en 7 sekunder är bra. Det är nog det jag vågar leverera om jag ska vara ärlig.
Hur, den 13 sekunder i morse?
Jag tror på det när jag ser det.
Du såg det, jag visade den för dig.
Ja, men det finns ju så här vajrar i taket och grejer. Jag vet det sker ingen som verklighet.
Det brukar jag säga till min son när jag tar honom. Jag kunde vara din pappa. Det stämmer med dig också faktiskt.
Ja, men det gör det ju faktiskt. Jag är inte jättegammal jämfört med dig då i det här fallet.
Men vi ska prata skador, vi ska prata träning, hur man får bäst resultat. Det finns ju lite olika tankar kring det med träning. Vi kommer ju från calisthenics. Vi jobbar ju jättemycket med kroppsvikt, armhävningar, chins. Och sen finns det folk som kör, jag har ju gamla polare som har kört en sån här bro split sedan 80-talet, de laddade ner någon Arnold Schwarzenegger, de köpte någon bok på 80-talet för de gick inte ens att ladda ner och så har de kört det i 20 år och så blir det lite skador. Vad är de vanligaste skadorna från träning?
Alltså jag skulle dela upp det ganska klassiskt i två typer av skador för olika människor. Så för de som inte tränar så tycker jag att nacke och ländrygg är det som är vanligast att man får problem. Men så folk som är väldigt fysiskt aktiva så blir det mer axlar och knän som är den stora kategorin av skador i den stora befolkningen då alltså.
Men, och det kan jag säga, jag har ju en hel del PT-kunder, jag kan ju säga direkt, man kan ju nästan se på dem när de kommer in här, vad problem, man kan säga du har ont i axlarna. Det är att mycket killar har gjort för mycket bänkpress, för lite baksida av axlar. Att man är stark och kort i framsidan, svag och orörlig i baksidan. Är jag ute och cyklar där eller har jag rätt?
Alltså både ja och nej. Jag skulle säga att du är inne på rätt spår. Det är det här hela att jag tycker att man oftast försummar lite den här styrkan hos mindre muskulaturen och stabiliteten och kompenserar upp. För man, det spelar ingen roll hur stark man är i till exempel bröstmuskulaturen om man har någon annan felande länk som inte följer med hela vägen. Nej. Då ökar ju det verkligen skaderisken så att man får ett större problem med till exempel axlar som är väldigt vanligt i gymkulturen. Att man kör bara sina vanliga övningar för till exempel muskelgrupper istället för att dela upp och faktiskt stärka upp de mindre grupperna också.
Blir det inte ännu viktigare ju äldre man blir? Det märker jag nu som gubbe liksom, 53 bastot.
Jo, men så blir det. Alltså, framförallt så får man ju längre återhämtning på vad man gör. Så att också får man ett problem i kroppen så tar det också längre tid att läka upp det hela. Mm. Så exempelvis för någon som är 20-årsåldern så kan man göra sig illa och komma tillbaka ganska snabbt. Men ju äldre man blir tar det längre tid. Så man måste tänka sig lite mer för vad man gör. Sen blir man ju också generellt sett stelare med åldern om man inte gör någonting åt det. Utan man förstelnar till liksom och man inte fortsätter röra på kroppen i ett allsidigt moment.
Jag är full split.
Det är ju inte jag, det kan jag vara helt ärlig med.
Nej, men jag bestämde mig faktiskt när jag var 49. Jag har ju tävlat landslaget i taekwondo och kickboxning och allt sånt där. Ja. Jag bestämde mig när jag var 49. Jag har varit inte nära, men jag har varit en bit ifrån. Faktiskt spagat har jag alltid kunnat gå ner i, men split. Så jag bestämde mig, och det tog ett år så var jag nere. Mm. Men det krävde en jävla jobb alltså. Mm.
Det tar tid med de där grejerna. Allt som är värt att ha tycker jag brukar säga tar tid och energi.
Exakt.
Det ska ta lite tid och jobbigt och det ska inte vara alla som kan göra det för då är det inte värt att ha det. Det är jobbigt.
Men om man ska tänka träning då. Vad är det vanligaste felet folk gör? Det som kan leda till skador?
Pratar vi gymträning då? Eller vad?
Ja, vi pratar gymträning.
Ja. Det vanligaste jag tycker om vi då startar med bara överkroppen så tycker jag att de flesta är alldeles för svaga i kontakten till skulderbladet. Det är någonting som man försummar väldigt mycket och inte tänker på.
Rotatorkuffar?
Ja, rotatorkuff, vi pratar också, det finns andra muskler på ryggen som nedre trapezius, inte bara den stora där uppe, jobba med romber och sånt som sitter och fäster i skulvaret också, att hitta en, ja, men hur man rör på dem.
Men är det inte lite så där, om man tittar på någon som är rätt muskulös, att jag läste någonstans att man ska köra ett, om du kör bröst så behöver du minst köra lika mycket på baksidan för att liksom ha en balans i där. Att det blir en imbalans där, det blir problem.
Det jag misstänker att man tänker på då, att det är att man får lite som inåtroterade axlar. Mm. Att, och det kan ju både latsen och brösten göra, att de drar in musklerna där. Och det är okej så länge man fortfarande har kapaciteten att när man behöver kunna dra bak skulle bara jobba där man vill jobba. Mm. Och det är väl det många försummar, att man jobbar bara i hypertrofi över en viss typ av muskel och då hänger inte resten med.
Hypertrofi, du får förklara det.
Hypertrofi, det är det man jobbar i den repetitionsmängden för att få muskler att bli större. Man brukar dela in muskler i tre olika kategorier. Typ 1 som är den uthålliga, växer inte jättemycket. Typ 2 som är då hypertrofinivån, de musklerna som blir starkare och större huvudsakligen. Och sen typ 2X, det är de som också blir lite större men inte lika. Men det är de som är framförallt explosiva. Så ligger man då bara i hypertrofi som är typ 2, som brukar ligga ungefär avrunda kring 8-12 repetitioner de flesta säger. Så får man bara muskeltillväxten där. Och det är de man brukar se ungefär, om man tar exempel bro splits och sånt, att man vill ha en hypertrofi.
Biceps, bröst.
Ja, men precis. Biceps, bröst, axeln, du ska bara jobba den muskeln, få kontakt, bryta ner för att bygga upp. Och det bygger varken jättemycket styrka, om man pratar explosivt, och det bygger inte en så hållbar kropper oftast.
För det vet jag när jag boxade, du min tränare, och det finns lite olika skolor och det där, men det var absolut förbud med bänkpress. Du vet, vi hade ett gym där, kom man in och såg någon köra bänkpress där, då fick man ju liksom stryk typ. Mm. Att det blir ju inte, alltså det blir rätt orörlig i vissa typer av träningar liksom. Att det måste vara mer specifikt om man nu håller på med kampsport liksom. Istället för att liksom, bara bröstet är ju inte något man använder på det sättet i brottning. Vad säger du om den tanken kring träning?
Jo, men det är som allt. Man får ju anpassa efter vad man är ute efter. Ska jag bli en tyngdlyftare eller styrkelyftare? Ja, men då är det säkert väldigt effektivt att använda bänkpress och få en maxstyrka där. Men man har till exempel vissa som kör olympiska lyft och väljer att inte göra det för de får en sämre axelrörlighet generellt sett över befolkningen. Så det handlar ju hela tiden om att anpassa träningen efter vad man är ute efter. Som exempelvis för mig själv som jobbar mycket med kroppen, så kanske inte bänkpress en dålig övning utan ganska bra komplement ibland. Men i det stora hela så är det bättre att försöka anpassa rörelserna till sporten där jag vill bli starkare.
För jag tänker lite så här, man har ju inte jordens jävla träning, så det är också en grej med att bli äldre. Mm. Man har inte samma mängd man kan trycka på liksom per vecka.
Nej, men precis.
Man har ett visst antal repetitioner och då behöver man fundera lite på, okej, vad vill jag med kroppen? Så, men jag vill kunna knäcka dig. du är en del i min träningsplan. Det är rätt många grejer som är kul när vi tränar ihop och sådär. Hela gänget där är roligt, så man försöker knäcka folk och på ett vänskapligt och roligt sätt, men ändå så rätt hård konkurrens och folk är skickliga liksom. Men då måste jag tänka på, okej, om jag använder bröstmusklerna, är det smart att köra bänkpress då, eller ska jag köra en typ av armhävning eller dips och sånt där? Och jag har inte kört bänkpress på liksom 30 år. Jag 20 år kanske. Jag har inte rört en bänk. Liksom. Ingen aning om jag tar bänkpress eller någonting. Och det är inte för att jag tycker att det är en dålig övning, men jag anser att det finns bättre övningar för mig.
Nej, men det, absolut. Och det där är ju det man måste väga ut. Liksom, att du får ju en viss mängd övningar du kan göra. Och för mig själv så är bänkpress ett ganska bra exempel. Då jag själv inte kör det så ofta. Kanske liksom en gång i halvåret ungefär.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men nu båda gångerna jag haft uppehåll från bänkpressen och kommit tillbaka så har jag höjt mig i den. Första gången så gick jag väl från att ha 100 kilo som ett personbästa till att gå till 120 kilo som personbästa utan att egentligen kört bänkpress. Till att nu nyligen testade jag körde så har jag ändå 125 kilo i bänkpress med ett nära grepp, vilket är väldigt ovanligt för de flesta. Och det kommer ju egentligen från att jag kör andra övningar som passar min träning bättre, som exempelvis dips då och handstånarmhävningar. Och det visar ju bara att jag kan föra över styrkan till exempel bänkpress utan att köra det. Men jag tycker att det finns bättre för det jag vill göra. Och då har vi bland annat hävarmarna och hur kroppen är böjd när jag kör de sakerna. Så att jag tycker att man får anpassa val av övningar till vad målet är.
Men om man ska säga tre övningar för överkroppen, tre övningar för underkroppen som folk borde göra men inte gör.
Ja, tydlig start tycker jag absolut är rodd. Det är, skulle jag säga, en övning som de flesta tycker är väldigt skön, låg skaderisk, bra för hälsan. Så den skulle absolut börja som en start. Sen gillar jag att dela upp.
Alltså rodd i roddmaskin eller rodd i maskin?
Spelar egentligen ingen roll. Du kan köra med gummiband, du kan köra med hantel. Jag tycker ju att en roddmaskin är generellt sett lättare, framförallt med två separata grepp som sitter löst. Men egentligen vilken typ av form och rodd som helst egentligen. Och det är mest för att vi jobbar framför kroppen och väldigt sällan väljer att dra bak och upp eller så.
Just det.
Så få den variationen. Jag tycker att de flesta känner att de mår bättre av det. Så det är en övning som jag starkt rekommenderar till nästan alla både patienter och personliga klienter som jag har och jobbar med. Och sen så vill man då komplettera. Jag gillar att dela upp kroppen i att du har egentligen tre basala moment. Och det är att du drar emot dig. Det är ett exempel rodd då. Då kommer du alltid träna rygg och biceps. Sen kan du dela upp det mer individuellt, men i stora drag så kan man hårddra det så. Sen har du putt-momenten som man kallar för push. Då har du ungefär brösten, axlar och triceps. Det blir alltså motsvarigheterna. Armhävningen till exempel är ett väldigt bra exempel som de flesta kan börja med. Och då har du där två varianter. Du har en push och en pull. Och sen kan man egentligen lägga in någonting där emellan. Och då skulle jag kanske jobba ovanför huvudet i exempelvis hantelpress eller en pull-up. Jag gillar ju väldigt mycket pull-up, så står väldigt mycket för att jag tror att det är en bra övning de flesta.
Tittar man på Arnold till exempel, som är byggarkungen liksom, de körde ju supermycket chins, alltså, om man tittar, och många chins för att vara så stora, de gör ju verkligen många starka i den liksom. Det är också en, men det är få som sätter chins. Det är ju rätt hög tröskel för att lära sig göra sin första chins. Det gör ju att folk skiter i det.
Ja, men absolut. Det är ju en lång ingångskurva till det, men mycket handlar faktiskt om teknik också där. Och att både när jag och andra kör så handlar det om att hur kan jag fuska utan att det syns och jag gör det korrekt. Och det är något man inte alltid pratar om så jättemycket. Liksom. Men att det handlar om att vart är vi svagast? Men vi är svagast där vi startar i pull-upen, alltså i bottenläget, och vi är svagast där vi är längst upp. Det är så muskler fungerar. I mittenskedet så är vi starkast, för vi har bäst hävarmar där. Så då handlar det om att jobba till exempel med skulderbladen för att få upp en liten extra skjuts i starten, så vi får momentum och kan komma förbi första steget för att sen ta oss upp till toppen. Så jobbar man med teknik så går de flesta ganska snabbt upp i pull-ups. Jag har ju som rekord att hon den äldsta jag haft som jag har hjälpt lära pull-up då, hon var 72 år. Och det är inte många tjejer i huvud taget som gör pull-ups, och att då lära sig sin första någonsin som 72.
Men tjejer är svagare än killar.
När det kommer till pull-up statistiskt sett så kan jag säga att jag tror att senaste siffran jag såg var ungefär 5% som kan, och killar tror jag var betydligt fler. Jag tror det låg närmare 30-50% någonstans där. Jag har ingen exakt källa på det, men ja, när det kommer till muskulärbyggande så är tjejer tyvärr svagare än killar.
mansgris.
Ja, då får jag ta den, men jag går på vetenskapen i den här frågan.
Det är inte modernt med vetenskap, det vet du väl. Nej, men hur många procent av killarna grejen pull-up då?
Jag vet inte exakt, men jag skulle gissa att det är i alla fall om 30-50%.
Tror du det? Mm.
Jag tror ändå det är någonstans där som klarar det. Och så snackar vi en pull-up då. Mm. Skulle jag gissa på att det ligger där någonstans. Sen är ju problemet, tycker jag, i dagens samhälle att vi går mer och mer mot att ha extremister till träning och de som inte gör alls. Att det är större och större skillnad däremellan. Mm. Fler och fler tränar mer och fler tränar inte alls. Så det är väldigt stort hopp däremellan, skulle jag säga.
Men jag tittar, om vi fortsätter med kinsen där, om jag tittar på folk, det finns de här maskinerna när man står på knäna på gymmet. Jag tittar på det. Alltså, jag måste säga, de funkar väl säkert om man gör rätt, men jag har ju inte sett någon göra rätt på de här maskinerna. De drar med fel muskler.
Ja, alltså det svåra är dem. Jag har inte själv valt att köra så mycket med, för jag tycker det finns bättre alternativ.
Men det finns ju 100%. Men när du ser folk köra på den här?
Ja, alltså dels tycker jag att de flesta får som nästan ett momentum från det. Så du kan dra lite hur som helst. Du får inte en verklighetskurva som ser ut som du kör en riktig pull-up. Så därför är det ju mycket lättare att vi gör en lättare variant av pull-up, vilket blir att man kör excentrisk, vilket är fasen där du håller emot.
Man hoppar upp och sänker sig ner.
Ja, men precis. Du kan ställa dig på någonting högre. Så länge du har hakan över först och sen släpper med benen och håller emot där, då får du en mer verklighetsbaserad kurva på faktiskt hur en pull-up ser ut.
Jag börjar med mina kunder, börjar med den. Och sen så för de som är jättesvaga så är det bara så att man bara hänger och bara drar med skulderbladen och raka precis. Armar. Mm. Det funkar också. Då bygger man ju också styrkan i den svaga delen där.
Ja, men precis. Och då får man ju kolla liksom vart man startar någonstans. Sen kan det ju vara beroende på hur långt bak man ligger, så kanske inte alltid pull-ups är det bästa. Det beror helt på. Du kan börja med att ta ett gummibarn från taket och dra ner den som en start, som en latsdrag. Men då tycker jag att man ska vara ganska långt ifrån att pulla, för annars finns det många hjälpmedel, antingen någon som hjälper dig, antingen att du hänger, du kör excentriska träningen, du kör med gummiband. Det finns många olika varianter som kan göra det extremt mycket lättare.
Finns många roliga videor på gummiband när de...
Ja, gummiband ska man vara försiktig med. Det kan göra ont. Det har man själv gjort.
Ja, men man gör ju det. När man har gummiband så spänner man dem i stången och sen så ställer man sig på dem med fötterna.
Ja, precis.
Ja, och då kan det hända att de glider mellan fötterna.
Ja, och då... Det gör ont. Jag kan inte rekommendera det. Man har själv varit ung och dum och inte riktigt tänkt efter. Så att, ja.
Har du gjort det?
Ja, jag har gjort det.
Jag
vet inte. Gummibanden kanske inte var lika populära när du var ung och dum.
Nej, det fanns inte, tror jag. På den
nej, tiden. Jag menar det.
De är rätt nya. Det är en väldigt bra... Alltså, jag tror man tittade snett väldigt många år på de här gummibanden. Det tog tid innan jag började liksom ta mig till dem. Men det är ju en väldigt bra komplement, måste jag säga.
Jag tycker fortfarande folk kollar väldigt snett på gummiband. Och det tror jag tyvärr beror på att det är mycket skit med gummiband man gör ibland. Att det är liksom att... Framförallt kollar man på sociala medier så hittar man på 50-11 olika övningar med gummiband som man undrar, okej, men hur tänkte du det här? Men det finns fortfarande gummibandsövningar som jag ger ut till folk som är extremt vältränade och de blir helt golvade för att de inte är beredda på att det var så tungt.
Nej, jag har många kunder som är liksom 110 kilo muskler, men det är ju för att komma åt de små musklerna, liksom, utåtrotation för baksidan av axlar och sånt där. Det är ju gummibanden fantastiska.
Ja, och inte minst sagt bara för att kunna avlasta vissa övningar eller jobba stabilitet och jobba i olika typer. För du kan ju använda till exempel gummiband i pull-ups fast åt andra hållet, så den drar ner mot marken istället.
Det är fan du som har lärt mig.
Ja, men precis. Jag kör
fan,
det.
Vad jobbig den var.
Ja, den är brutal.
Berätta.
Ja, men så att i vanliga fall så sätter man ju gummibandet i stången och under fötterna för det ger hjälp uppåt. Det gör ju att den första biten blir lättast och sista biten blir tyngst. När man kör ett gummiband så sätter jag den på golvet istället under en hantel och så har du den ungefär nacken och då kommer det bli så att gummibandet drar dig ner mot golvet. Och det vill man göra, för att ofta som jag pratade om innan så är man ju svagast i start och slutet, och för mig som har tävlat då i pull-up så vill man verkligen se till att komma över med hakan över stång. Och då vill man bli starkare i slutläget, för det kan vara det som avgör den sista repetitionen. Så då när bandet sitter där så kommer det bli tyngre och tyngre ju längre upp du drar. Och det är ett sätt som du kan jobba för att bli starkare i slutskedet, för att musklerna är starka på olika hävarmar exempelvis.
För det är något som jag verkligen har tagit till. Men det är det här med att weighted pull-ups, alltså att ja, man har viktbälte och vikter när man gör pull-ups. Så alltså när man börjar kunna göra över 10 stycken så vill man ju, alltså att det inte blir uthållighetsträning utan att det blir styrketräning, att det blir starkare. Precis. I det. Och då har det gjort, jag har gjort enorm skillnad på min mängd sen jag började med det.
Ja.
Både dipsen och pull-upsen. Jag har varit lite knäckt här, jag frågade innan så här, jag och min son, du och min son brukar ha en fade.
Ja, precis.
Det är den dummaste. Min son är väldigt bra på så här, Ninja Warriors, han har tävlat i det.
Mm-hmm.
Och så är han lång som ett jävla Jehu. Så brukar ni ha 3 stycken övningar ni slår vad om?
Ja, men vi brukar hitta på lite utmaningar och så, tävla mot varandra.
Ja, men det är ju så jävla korkat. För det är inte så här, det är inte 3, utan du har 3 övningar, han har 3 övningar. Ingen grejer, de bägge förlorar och ni får bada isvak varje gång. Den enda som vinner, det är jag som får stå på sidan med Mongarva.
Ja, men alltså det
är...
Ja.
Du är faktiskt en gåva, Guds gåva till mig. Du gör mig lycklig, Micke.
Ja, men det är bra, man kan ge till samhället sådär, och till dig framförallt när man har sitt eget lidande och dumdristighet.
Ja, det är skönt att någon är ung och dum och man kan skratta åt dem.
Ja, ja.
Men övningar för 3 övningar för underkroppen då?
Spontant sett tycker jag det är svårare att gjuta. Jag tycker en generellt bra övning där, så att, som det solklara valet, det är att ställa sig upp. Och man tänker sig från en sittande position, och då snackar vi ungefär knäböj. För knäböj är någonting som du kan jobba mer eller mindre med hela underdelen, och det som är, ska säga, mest funktionellt i längden. Och då snackar vi att du kan göra med skivstång, lägga på vikt. Men du kan också bara, få många som är äldre som har lättare för att få fallrisk och sånt, jobba med att ställa upp från en stol, som är väldigt viktigt också. Så egentligen jobba i, ja, en knäböj i olika moment med olika vikt.
Det är den vanligaste orsaken att pensionärer hamnar på sjukhus. Det är fallskador.
Ja, men precis.
Nummer 1 att motverka fallskador är muskulatur.
Uh-huh.
Och problemet med fallgrejen, det är att folk ramlar, de skadar sig. Och sen får man aldrig riktigt tillbaka. Man kan man slutar att gå, man liksom får inte samma, man har inte samma rörlighet. Det här fallet gör att man slutar röra på sig. Och det leder i slutändan till folk att dör. Va? Så att det är en superallvarlig grej att vara svag.
Nej, men precis, du är inne på helt rätt spår.
Det är klart det.
Nej, men det är ju så då att, alltså, många äldre slutar träna framförallt då explosivt. Och tänker man då det jag pratade om innan, de olika muskelfibrerna där, så handlar det om att man tänker att när man blir äldre så måste man vara väldigt försiktig, man får inte ta, och då tränar du aldrig den här explosiviteten, den här tunga träningen som du behöver sen när du då till exempel tappar balansen för att fånga upp dig själv. Och när man inte då kan göra det istället, då ryker ofta exempel höftleden när man får en fraktur eller så. Och så får man en protes och så kommer man vara sängliggande och inte kunna göra samma typ av aktivitet innan på ganska lång tid. Och det skapar väldigt mycket depressioner bland de äldre och gör att de inte kan röra på sig, och det till slut blir en väldigt stor hög dödsorsak tyvärr hos
de äldre. Det är väl kopplat till hjärnan det där. Alltså,
jättemycket.
Rör man sig inte så kalkar jag allt igen, och så dör man. Det börjar ju komma en del forskning på det som är rätt intressant. Man har ju hela tiden pratat om det här med löpning. Man har forskat väldigt på löpning och livslängd.
Ja,
men det som kommer väldigt mycket nu på sistone, det är det här med muskler.
Ja.
Att det är otroligt viktigt med riktig styrketräning. Jag tror vi har något, ett forskningsprojekt här i Nacka där jag bor, där alla 90-åringar får gymkort.
Ja.
De har ju enorma resultat. De går från 100% till liksom förbättring. De går från att ha en muskel till att ha 2.
Mm.
Men det betyder otroligt mycket liksom för livskvalitet och allt sånt där. Hjärnan och massvis med grejer. Så morsan, det är ju något jag säger. Min morsa är 81. Farsan går inte att få träna. Men morsan går på gym nu. Hon går och simmar. Och hon har till och med PT. Stackars människa.
Precis.
Min morsa är jävligt envis, kan jag säga.
Mm.
Jag ska bara vilja se den som läxar upp min morsa. Ta igen till, den får en örfil för fan. Nej men det är också det där, eftersom jag är, ja, börjar bli rätt gammal, 53. Alltså jag brukar alltid säga att jag tränar inte för att hålla mig ung, jag tränar för att bli gammal. Och då har man ju liksom, jag menar, om man tittar på folk i sin närhet, jag har folk som är liksom rätt gamla liksom, som är i superform. Om man ser sån skillnad på de som håller formen.
Mm.
Och de som, alltså, det är som det är 20 år skillnad på, man ser folk liksom, i hur de rör sig, hur de mår och allting. Och det blir ännu viktigare med muskler och kondition när man blir äldre. Mm.
Nej, men verkligen. Och det där är ju precis som du sa på slutet. Det är viktigt med både den här konditionen men också musklerna i sig. Det handlar om att hitta balansen av att man vill ju träna kondition för bland annat hjärtat och kroppen och sen muskler för att öka eller för att minska skaderisken och liknande grejer. Så hitta den där balansgången är väldigt viktigt för att man ska hålla sig frisk så länge som möjligt och framförallt ha en hög livskvalitet. För det vi vet egentligen är all forskning överens om att träning är det bästa på allt. Det spelar ingen roll om du går i lågstadiet och vill få bättre betyg. Cyklar du 10 minuter innan skolan så kommer du få bättre resultat. Har du ont i kroppen, det som fungerar bäst är träning i de flesta fallen. Och är du äldre och vill minska risken för fall och skador och sånt, så är det också träning.
Jag brukar säga, alltså, hela den här, när man pratar kost och hälsa, är det alltid ät det här och det här bäret gör dig frisk. Och alltså. Alla som håller på med sånt, tränar du inte kan du hålla käften. På riktigt. Mm. För att träning när det gäller så här, du kan käka vilka jävla bär du vill. Ja, det kanske gör lite skillnad i marginalen. Mm. Men det som gör den stora skillnaden, det är att kunna ha grundgrejer. Att ha grundbenstyrka, att ha grundexplosivitet, att ha muskler, att du kan röra på dig, att du är smidig. Liksom. Det är det som gör den stora skillnaden. Men det gör ju inte folk. Vet du varför?
Nej, vadå?
Det är jobbigt.
Ja, men precis. Men vi är ju vana ju. Vi vill ju göra det som enkelt. Vi vill alltid komma undan lätt. Men det är ju bättre att försöka investera för sig själv inför morgondagen. Om man alltid gör det som kommer hjälpa sig i framtiden så kommer det ju bli lättare till slut. För man alltid hjälpt sig själv i förväg.
Men vi pratade övningar du tyckte man ska göra, men övningar förebyggande, de viktigaste övningarna som folk inte gör. Det vill säga för rygg, axlar, du vet.
Absolut, och då, där skulle jag säga, det där är ju svårt att ge ut bara på direkt arm. För jag skulle säga skulderbladsmuskulaturträning tycker jag är väldigt bra för axlar och överkropp. Och sen så för ben och underdel så skulle jag säga bäckenstabilitet, utsida säte och sådana grejer är de stora grejerna som hjälper. Och det svåra är ju bara när man pratar sånt här inför de flesta människor för man vet inte exakt vad det innebär. Och det är ju samma sak när jag pratar med personliga tränare och hjälper dem på olika sätt med hur de ska få en bättre kropp, så är det inte alltid man kanske förstår exakt vad det innebär att träna skulderbladen. För absolut kan man göra det till exempel en rodd. Ja, du kommer få med en stor del av skulderbladen där. Men du kan också börja bryta ner det väldigt mycket mer sen och tänka, men hur tränar jag varje individuell grej och hur kan jag få en aktivering av den innan jag kör till exempel rodden för att få mer stimulans där då. Och sen bara en sån typisk grej som att ofta när man kör skulderbladsträning så hamnar många i att de skaffar som att de får en svank istället. Och då är det inte egentligen de mindre muskulaturerna som jobbar, utan då blir det latsen, för de fäster in på bäckenet och jobbar dem istället. Och absolut så jobbar man med skulderbladen då, men då tappar vi också fokuset som jag tycker att man ska lägga mer på, vilket är de mindre musklerna i skulderbladet. Som exempel trapezius, romber och rotatorkuffen.
Men och tittar man ofta på folk också, man tittar på folks struktur på kroppen och sånt, man kan nästan se på folk. Det måste du kunna göra, ditt jobb, att så här, du har något ont där och liksom höften är där och...
Ja, det där skulle jag säga är lite kontroversiellt. Det vågar knappt komma ut det. För det där har man ju faktiskt gjort studier på som visar att man inte kan se det.
Nej, men säger det, pelvic tilt är inte alls det som ofta man säger inom yogan att det är ett problem.
Nej.
Men...
Alltså det där är ju väldigt svårt. För jag tycker att jag märker det själv med mig och mina många kollegor också. Att forskningen säger en grej och vi terapeuter och alla andra håller med om en annan grej. Så skulle jag säga det forskningen säger och testerna man har gjort, så kan man inte egentligen se på en kropp ifall de har ont eller inte. Sen så kan man ju se saker som man skulle kunna hävda är liksom en indikation på att du kommer ha mer ont i axeln eller inte. Jag kan ta mig själv som exempel där jag har extremt framåtgörda axlar och är väldigt stel i dem. Men när jag hade smärta då såg jag ut likadan, och idag har jag inte smärta i mina axlar och är fortfarande likadan och framåtgörd. Så jag tycker personligen att ja och nej. Du kan se saker som skulle kunna vara en indikation.
Indikation, ja, kanske.
Precis,
bättre,
ja. Ja, men inte egentligen svart på vitt. Utan du kan anta och sen får du plussa ihop det med andra antaganden för att hitta det korrekta slutet liksom, på det hela.
För att det märker man ju när man jobbar med kunder att det är också så här, kroppen är ju som ett pussel.
Ja, men verkligen.
Alltså man kan jobba med folk liksom ett år, kanske ett år, men efter någon månad så dyker det upp. Man ser att det finns något problem med att liksom musklerna inte funkar. Liksom. Man säger, det är något med din axel. Har du ju skador? Nej, det är ju inget problem. Och så. Man ser att det liksom inte, det aktiverar inte på rätt sätt och det är något som inte liksom stämmer. Och sen kommer det fram, ja, men jag, när jag var 12 så hade jag en skidolycka. och skada axeln rätt ordentligt. Och det, men ofta är det så, kroppen är gjord för att överleva. Liksom. Det funkar inte om man bor på en savann och har en axel som inte funkar. Så den jobbar ju runt det där. Liksom. Och det kan ju ta jättelång tid att få tillbaka det.
Ja, men precis. Och det där är ju väldigt svåra med att snacka. Framförallt skador, utseende och funktion. För att ofta så kan man ju få ganska många skador och ha full funktion även fast man inte är helt återhämtad. Nej. Ett väldigt vanligt exempel på det här, det är när man drar av biceps, muskeln där. Det är inte helt ovanligt att man drar av senan så att muskeln lossnar. Och folk kan ha full funktion efter ett tag även fast man inte har satt tillbaka själva muskelfästet. Och det är helt enkelt på grund av att andra muskler tar över och jobbar istället. Kroppen är fantastisk på att anpassa sig efter behovet och vad den behöver göra för att som sagt överleva.
Men då får den också en inbalans där.
Nej, det måste du inte få. Du kan få en full funktion utan inbalans även fast du saknar vissa muskler som dragit av. Och där får man ju se helt ute vad man är ute efter exempelvis. Jag kan ta mig själv som ett exempel igen, så har vi min vänstra axel som jag har en dysfunktion i rotatorkuffen som ska dra ner axelkulan. Den fungerar inte som den ska sist jag kollade på den i ultraljud då. Jag har bristningar i muskeln och en försvullnad slemsäck. Men jag har full styrka och ingen smärta. Däremot om jag skulle vilja ha full rörlighet över huvudet och skulle behöva göra sådana rörelser, det behöver det, så skulle jag behöva åtgärda de här problemen. Så där får man ju se vad syftet och liksom vad jag är ute efter. Jag har en full funktionell axel, för det är kravet jag sätter på den, men ändrar jag kravbilden och kravprofilen, då är den inte fullfungerande längre.
Men det tar tid. Men det är som Enzo, din bästa kompis.
Min rival.
din rival. Ja. Men också din patient ibland. Han ett jättebra sätt faktiskt om han vill bryta något. Det är att skaffa en el-skateboard.
Ja, men precis. Det är ett bra sätt att ha sönder kroppen.
Du som naprapat måste ju se det som jättebra för affärerna.
Ja, men verkligen. Alltså, jag jobbar ju snart också ett tag på Danderyds sjukhus med hjärnskaderehabilitering. Jag har ju sett att det kommer ju lite patienter här och därifrån och elsparkcyklar och diverse. Så är det verkligen.
Nej, men de går väldigt fort de där också. Det är alltså, vi har ju en rätt bra nedförsbacke. Han fick upp den rätt bra fart. Han skulle slå några rekordar och bröt nyckelbenet rätt ordentligt.
Ja, precis.
Och det där, det läkte ju inte jättebra det där. Det har ju tagit år nästan att få tillbaka.
Ja, men det som förbryllar mig mest med sånt där som exempel är att sjukvården inte heller tänker, ja, men hur ska vi göra det skedet efter att, ja, men du är borta från sjukhuset. Utan man liksom, ja, men bra, nu är liksom, det ser helt ok ut, vi släpper ut dig. Ingenting liksom, okej, men hur kommer det här påverka kroppen? Hur kommer det här förkalkas? Hur ska vi träna för att du ska bli smärtfri och funktionell här omkring? Utan man bara lämnar ifrån det egentligen.
Ja, men vi var ju på SÖS, det är närmaste. Eller först var vi på Nacka här. I Sverige går dit. De är tyvärr, röntgenmaskinen funkar inte.
Ja, men precis.
Man bara, okej. Okay. Så vi åker till SÖS och det är liksom, det är en krigsskådeplats där. Det är något helt sinnessjukt. Jag vet inte hur länge vi fick vänta. Och det är bara akut. Alltså de bara, du vet. Och så skickar de hem en. That's it. Ja, men det måste ju kosta samhället mera.
Ja, men det gör det. Där har man ju sett lite på att exempelvis har man ju företag om man betalar sina anställda för att gå och träna. Man bokstavligt har det under betalt arbetstid. Så i längden så minskar det sjukskrivningar, vilket egentligen kostar mindre i längden. Och det finns ganska mycket statistik på hur träning i längden blir billigare att betala för. För att det minskar mängden sjukskrivningar, det ökar skolprestationer och sådana saker. Sen varför man väljer att inte insätta det kan inte jag svara på. Men hälsovården i Sverige i stora hela existerar nästan inte. Utan man tänker bara akut sjukvård och liksom för stunden.
Men är det inte lite den också att om man tittar på läkare att de har den utbildningen att man liksom vårdar skadan och liksom botar smärtan och sen är det liksom, ja, okej.
Okay. Jo, men precis.
Att alltså, var kommer skadan ifrån? Kroppen är otroligt komplicerad, va?
Ja, men det är ju där jag kommer tillbaka till sjukvården när man väl kommer in i den, så är den ju väldigt bra. De är bra på att fixa problemet, men det här med att få upp livskvaliteten på befolkningen, till exempel att inte ha ont, komma tillbaka, inte vara sjukskriven, det är de grejerna jag tycker vi faller lite pladask på i Sverige. Man har liksom ingen integration mellan till exempel fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer. Alla de yrkeskårerna är ju nästan till stor del privata om man vill ha det ordentligt gjort. Vilket är väldigt underligt med tanke på att vi betalar för det mesta med skatt i Sverige. Men där har man lämnat
världens
utanför.
Världens femte högsta skatt eller världens högsta bror. Ja, men precis. Räknar. Så det är ju rätt ironiskt där vad man får för pengarna där. Man undrar var alla pengarna går. Eller jag vet var pengarna går.
Ja, nej, men precis. Mm. Men det blir ju så att vi har ju inte egentligen någon statlig hälsovård, utan det måste man tyvärr oftast betala för från egen ficka. Har man tur så kan man komma undan mer, men det gör ju inte de flesta, utan då behöver man söka expertis på andra håll. Och det är där jag tror det kommer kosta företag och samhället i längden mer om man inte tagit tidigare.
Om vi ska prata kost då. Ja. Magrutor. Har du några magrutor nu?
Det beror på att definiera magrutor. Det där är ju så svårt specificerat efter man har blivit träningsskadad så pass länge. Uh-huh. Jo, men magrutor har jag väl fortfarande enligt den flesta befolkningens beräkning, uh-huh, skulle jag säga.
Men för det finns ju det där med ofta folk som tränar, man kan nästan se hur många procents kropp, alltså fett du har på kroppen. Mm. Och jag mår ju liksom som bäst om jag ligger runt 10 liksom i kroppsfett. Ja. Det där som man ser när folk tävlar, bara ingen på 5 liksom, då mår man inget bra.
Nej.
Så man kan titta på de där fitnessmodellerna och tänka, så där ser de ut i någon timme under fotografering. och då mår de skitdåligt och håller på att svimma för de har så lite vätska i kroppen. Men vad är nyckeln till att få fram magrutorna som alla vill?
Nyckeln till att få fram magrutorna långvarigt skulle jag säga, det är att hitta någonting som man tycker är kul och hållbart. Mm. Exempelvis även när jag har mina avperioder när jag inte lika fokuserar på kosten eller så har jag ju fortfarande magrutor, bara som är mindre synliga än man skulle säga. Och det är bara för att man har en grunddisciplin kring till exempel kosten. För det är kosten som är det viktigaste om man vill ha en låg fettprocent. Sen behöver man inte vara jättelågt för att magrutorna ska komma fram. Men det viktigaste är att man hamnar liksom i att få ner kroppsfettet via till exempel ett kaloriunderskott. Och då tror jag att dieter är bland det sämsta man kan göra, utan man vill hellre ha en livsstilsförändring.
Mm. Men om du ska nämna de tre viktigaste delarna.
Hur menar du alltså? För att inte...
om du ska ge tre råd, hur ska du få en livsstilsförändring?
Ja.
Tre stycken råd.
Då ska jag säga, hitta träning som du gillar. Mm. Det behöver inte vara gymmet, det kan vara cykling.
Det finns ju så mycket.
Ja. Någon typ av träning man gillar. En generell rekommendation jag har, det är att försök ta bort så mycket fett som möjligt ifrån kosten. Och det är inte för att fett är dåligt, utan bara för att det är mycket dolda kalorier som de flesta inte har koll på. Exempelvis så har vi bra exempel, jag brukar ta i BNS som ligger uppe på 600-700 kalorier. Vilket i sig inte är farligt, men de flesta har inte koll på att det ligger där. Och jag hade faktiskt nu en bekant till mig som tog bort BNS från kylskåpet och hade inte det på ett halvår och gick ner i vikt bara på grund av det. Bara för man är okunskap där omkring. Så jag brukar rekommendera att hitta bättre varianter av såser för att man kan få mindre kalorier därifrån. Och sen sista, ja, men försök ha någon vardagsmotion som också gör att du rör dig lite mer, för då får du mer kalorier i stora hela att spela med.
Jag brukar rekommendera mina kunder, alltså skaffa en av de här apparna. Och det är skitjobbigt och det är frustrerande och det tar tid och sådär. Men det är en vecka som du gör det där. Och sen så har du lärt dig, för folk är så här, jag brukar säga till dem, sluta gissa för fan. Jag gjorde en dokumentär när jag åt skräpmat i 3 veckor. Jag gick upp 16 kilo på 3 veckor. Det var helt sjukt. Jag gick från rutor på magen till att liksom, ha både torktumlare och tvättmaskin på magen. Alltså, jag var så tjock. Och då intervjuade en tjej som var rätt överviktig hon åt som vanligt och det var ingenting och hon åt inte speciellt mycket, så det var jättekonstigt, tänkte man. Det går inte att trolla om det finns ju några få som har liksom fel på ämnesomsättningen, men det var inget problem med den heller. Så öppnade hennes kylskåp, då kanske det fanns 100 pucko. Hon drack ett par puck om dagen. Det är som att liksom dricka flytande kanelbulle. Liksom. Alltså, det där brukar jag alltid säga till mina kunder. Sluta gissa. Lägg en vecka nu. Och lägg in allt du äter. Mm. Och du kommer bli förvånad hur mycket jävla kalorier allting innehåller. Och sluta framförallt dricka dina kalorier. Ja. Öl är... Det är flytande kanelbulle det också. Så att det går inte att dricka massa öl.
Nej, men precis. Det där har man faktiskt kollat på när man har jämfört med, ja, med folk som har både svårt att gå upp i vikt och de som har svårt att gå ner i vikt. Och oftast är det, det beror inte på om man har snabb eller långsam metabolism, utan det är bara en myt. Utan mer eller mindre alla har exakt samma. Det man undantagsfallet är framförallt man pratar om sköldkörtelsjukdomar. De är en fall för sig som har svårare för olika varianter. Men annars så är det egentligen att man misskalkulerar hur mycket man antingen konsumerar för lite eller konsumerar för mycket. Precis som du säger, att man har faktiskt inte koll på hur mycket man får in. Så det bästa är bara att utbilda sig själv och få en förståelse för ungefär hur mycket saker innehåller.
Jag såg faktiskt det här med att min ämnesomsättning går ner när jag blir äldre. Har du sett den undersökningen?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Det är ju så jävla roligt. Då visar det sig att vid 20 år så går ju ämnesomsättningen ner markant. Alltså. Uh-huh. Men sen är den typ konstant tills du är 60 bast.
Mm.
Sen går det ner lite. Så det här med att jag får så dålig ämnesomsättning. Nej, du dricker för mycket öl. Du har slutat röra på dig och du dricker massa öl. That's it.
Ja, men det är faktiskt så. Det där pratar man om ett väldigt tydligt exempel på. Om man jämför med de flesta 40-åringar, hur de rör sig i vardagen jämfört med hur ett barn rör sig i vardagen. Så kan man ta det som exempel. Ja, men när du går i trappor, skuttar du fram, hoppar du eller går du sakta men säkert?
Går i trappor. När jag hade restaurang i Norrköping fanns ett gym som låg en våning upp. Jag såg på riktigt folk ta hissen en våning upp, gick och bytte om och sen ställdes på trappmaskinen. De tog trappan de hade betalt 3000 för. Gratis trappan sket de i. Det är så överviktigt, jag förstår inte varför. Nej, jag ska berätta.
Nej, men det är mycket det där. Man rör sig inte längre som man gjorde när man var yngre. Och så har man inte koll på vad man stoppar i sig. Det är så simpelt faktiskt. Sen är det svårt med beteenden och sådana saker. Men att förstå för de flesta majoriteten av befolkningen så är det att det handlar om att ja, men, hitta ett sätt att röra på som man tycker är kul och få en förståelse för att stoppa i kroppen.
Nej, men, och sen så hjälper ju inte massmedia till alltså med alla de jävla bantningsknepen och folk är för fan helt jävla galna. Fitness influencers, alltså det finns inget som har gjort liksom, så mycket skada som den där. Jag läser ofta om det. Ja, och den här är jättebra kalorier i det ofta jag läser. Vadå bra kalorier? Kalorier är för fan en måttenhet, ett jävla pulver. Jag menar, det är den energi det tar att värma upp 1 gram vatten 1 grad. Det är en kalori. Det finns inga fucking jävla skillnader på kalorier och kalorier. Det är som om polisen skulle stoppa mig här utanför och det är ett bra och dåliga kalorier och så kör du körde lite för fort. Ja, hur mycket då? Ja, du körde 70 kilometer för fort, men det var 70 bra kilometer, inte dåliga. Tror du det funkar?
Nej, men precis. Och det är det där problemet med sociala medier, att man vill ju hitta det, eller ja, influencers och allt det där, att man vill hitta en vad säljer mest av folk att kolla på.
Mm.
Och det är det man utgår ifrån istället, att liksom, man kan faktiskt hjälpa den generella befolkningen med. Mm. Och sen så tycker jag fortfarande att man ser väldigt många bra fall på folk som faktiskt inte alls har någon koll på vad de och pratar om, och istället för att yttra sig så här gör jag eller så här tycker jag vet inte egentligen vad jag pratar om, så är det så här, ja men så här är det. Man är väldigt bestämd på sin sak fast man egentligen inte vet. Och det är också något som jag tror att man behöver vara väldigt källkritisk till när man kollar på sociala medier, att de flesta vet faktiskt inte vad man pratar om. Och det gäller även mycket folk som jag tycker är utbildade också. Och det får man ju vara väldigt ödmjuk med, att de flesta, vi vet inte alltid.
Nej, och det, om man tittar på läkare till exempel, man hör till och med på TV har man experter säga saker som inte stämmer, va? Men, ja. Jag vet inte allt och de vet inte allt, och läkare, de är väldigt bra på sin grej, men ibland är de inte jättebra på kost till exempel. Man kanske inte har tillgång till den senaste forskningen, kanske var länge sedan man gick i skolan liksom. Jag hörde ibland att folk säger, när man pratar protein till exempel, att det får du på naturlig väg och sånt där. Ja, det får du, men alltså proteinpulver, det är en av de få grejerna jag käkar, där finns det väldigt mycket evidens för att det är bra och att det verkligen ger. Det finns några få grejer där det verkligen är bevisat att det är bra, och då säger man så här, folk får i sig på det här, får de inte alls det. Svensken får i sig 1,1 gram protein kilo kroppsvikt per dag. Det är för lite. Ja. 1,2 är rekommendationerna. Och 1,2, det är ju rekommendationen för mig och min morsa. Det är för hela befolkningen. Tränar du, då kan det vara liksom 2 gram. Alltså det finns ju forskningsvis att 3 gram till och med, det vill du ta i. Men att det är inte skadligt, utan det kan eventuellt ge resultat.
Ja, men precis. Det som du pratar om, proteinet. Där tycker jag det finns båda hållen. Att den vanliga svensken äter för lite och den vanliga gymrottan äter för mycket. Där kommer vi tillbaka till den extrema sidan. Liksom, att det blir antingen för mycket eller för lite av det. Och det handlar liksom alltid om balansgång i det hela. Men som du säger, proteinpulver är ett jättebra sätt att enkelt, billigt kunna få i sig mer extra protein. Och framförallt så kan man ju prata om olika typer av protein där, men simpelmässigt kan man ju äta liksom, ja, med vanlig klassisk proteinpulver som är kosttillskott. Till exempel Whey 80 är väldigt simpelt, bra sätt att få i protein.
Mm. Hur mycket ska man äta då?
Ungefär 1,6 till 1,8 om du vill bygga muskler samtidigt som du går upp i vikt. Och sen snackar vi ungefär 2 till 2,5 när du vill gå ner i vikt.
Ja, precis. För att du behöver mer om du försöker gå ner i vikt. Det är en grej som ofta tjejer gör fel. Alltså, de bantar och så går de ner i vikt, men de gör av med muskler.
Precis.
För det där är en konstform att gå ner i vikt och behålla musklerna.
Ja, men precis. För det är en grej att svälta sig själv och liksom, ja, men jag ska gå ner i vikt. Ja, men då tar du ett jättelågt kalorinskott och kommer tappa vikt. Mm. Men frågan är vad du tappar. Mm. Så när jag bygger mina kostplaner sånt för folk så utgår jag alltid från, okej, men hur mycket protein behöver vi? Bra, det är starten. Hur mycket basalt fett behöver vi? Bra, det är nästa steg. Hur mycket grönsaker och sånt ungefär vill man ha? Bra. Och sen kan man börja experimentera med den sista biten. Så vill ju jag jobba med det hela. Därför jag tycker att det är lättast att göra från det hållet. För annars får du att ha för lite protein när du går ner i vikt och kommer att tappa muskler.
Mm. Och muskler är också, det vet man ju, det är ju svårt att bygga muskler. Jag läste någonstans att man tappar ungefär 1% muskelmassa efter 40 per år. Så att det är ju en väldigt liksom nedgående trend som blir rätt allvarlig när man blir gammal. Det ser man på gamla, de är ofta väldigt smala. Liksom. Mm. Men det där går ju att motverka. Liksom. Jag är ju polare, men alltså, Ove Rytter är en polare till mig. Mm. Så, fan, han är... Så nu, han blev pensionär nu, 65, han lade ut bilder. Han ser ut som en elitbyggare, för fan, jävlar vilken fys. Men han är ju supernoga med proteinintaget. Han är supernoga med träningen och sådär. Så det går ju att hålla väldigt, väldigt god form väldigt, väldigt långt upp i livet.
Ja, men verkligen. Jag misstänker, jag har inte läst exakt det där du pratade om, men sen har ju också det att ju äldre du blir, när du pratar muskelmassa, du blir mindre. Så har du det vi pratade om innan, de olika muskelfibrerna. Mm. Och ju äldre du blir efter ungefär 25 års åldern, så börjar du, om du inte använder dem, omvandlar dina typ 2X muskelfiber, de här explosiva starka muskelfibrerna. De omvandlas till typ 1 som uthålliga. De som i andra ord är mycket mindre också. De blir fler och fler ju äldre man blir om man inte aktivt väljer att jobba för att behålla dem. Så det är också sätt varför man ser ut och får mycket mindre muskelmassa, för de blir uthålligare. Så vill man då behålla lite explosivitet, vilket man oftast vill, och hålla lite storlek, så behöver du underhålla det och inte köra lika mycket kondition för det.
Nej, jag kör ju väldigt mycket explosiv träning. Och det är rätt roligt att se hur länge man kan hålla det. Liksom. Jag gör ju fortfarande grejer som jag gjorde när jag var 20. Liksom.
Ja.
Explosiva hoppsparkar och sånt där. Jag gör en del hoppsparkar idag med som jag inte kunde när jag tävlade i landslaget i taekwondo. Så att även liksom när man är plus 50 så kan man fortfarande vara väldigt explosiv. Men det är klart att man känner att man börjar tappa lite.
Ja, men absolut.
Och det ser jag lite med grabben. Liksom. Han är 18. Det är ju fullkomligt krigar liksom, varenda träning. Både sparringmässigt och sådär. Men man ser till exempel med weighted shins. Liksom,
ja, men precis. Att,
ja, men där är han. Han tar ju mig på det. Liksom. Mm. Ung jävel. Arvlös. Man får sova i trädgården här efter. Vad heter det? Men däremot på antal så har ni, då äger jag liksom.
Ja, men precis. Jag är för mig. Jag kommer inte ihåg exakt liksom, studien och så. Men när vi fick lära oss när jag studerade så var det att världsrekorden för explosivitet tas kring 25.
Mm.
Och världsrekorden för uthållighet tas i 35.
Mm.
Och det är en trend som fortsätter sen. Så då kan man jobba sin kring sina styrkor. Att du har ju extremt mycket större möjlighet att ta uthålliga grejer än vad då till exempel din son har. För att han är mer explosiv och blir fortfarande mer och mer explosiv. Så där får man jobba sin kring sina styrkor. Men precis som du säger, istället för att bara överge och inte lägga någon fokus alls på explosiva, så kan du fortfarande jobba på att behålla det du har.
Ja, tvärtom, jag lägger ännu mer fokus på det. För att det är det man vill behålla. Liksom.
Ja, men precis. För annars kommer, och det där är ju tråkigt, du kan omvandla från explosivitet till uthållighet, men inte tillbaka. Mm. Så har du väl en gång gjort det uthålliga, så kommer det förstöra. Vi fick som citat när vi var på studerande att om du någonsin ser Usain Bolt springa på en löprunda, så måste du stoppa honom för att han kommer omvandla sina muskler. Och det är så hårdraget är liksom, att du får inte köra uthålligheten om du vill vara på toppet av explosivitet.
Vad säger de? Det är väldigt många i min ålder som springer så här ultramarer och allt sånt där.
Ja. Och det är ju för att det är lättare för dem.
Jag hör på tonläget vad du tycker om det.
Ja, men alltså det är väl kul att köra sin grej. Men jag tror också att bara köra det, då får du bara uthålligheten och du får inte den här styrkan som du kanske behöver sen. Mm. Och sen är det väldigt slitsamt, tror jag, att köra så långa maraton om man inte verkligen bygger upp en stabil grund inför det.
Nu snackar jag mycket, jag såg forskning, studie med just det här med löpning, att man har ju tittat då på att det är väldigt liksom, det är bra för livslängd och allt sånt där. Men sen har man ju liksom, då har man tittat på löpare rent generellt, men nu såg jag någon studie där de hade splittat upp det och tittat på de här ultralöparna med de som springer lite mer normalt liksom. Och det visar sig att det finns en övergräns där, att någonstans finns det en gräns där du kan verkligen, det sliter för mycket på kroppen. Och det är inte jättekonstigt om man tittar på många av de här ultralöparna, att de ser ju rätt slitna ut i min ålder.
Ja, men precis. Och det där är ju som all träning har ju...
Förlåt, det är ingen dist här. Jag älskar er, det är en jätteträningsgrej, men ni ser lite gamla ut.
Nej, men där får man ju välja om man tycker det är värt eller inte.
Ja,
men
alltså,
så är det ju. Träning är till en viss gräns bara hälsosamt.
Ja.
Och så kan ju
precis, all träning är ju bra. Det ska man inte snäga något. Men som jag sa, det finns en övergräns med löpning.
Ja, men så är det med all träning. Och så kan jag själv känna till exempel när jag har inför mina tävlingar fortfarande att jag blir ju väldigt sliten och börjar få liksom ont och sånt. Men jag tycker att det är värt det, för jag tycker det är min största hobby. Jag har det att träna. Så jag tycker det är värt ibland att slita på min kropp och är ärlig med att når jag till toppnivån, då är det inte hälsosamt längre. Ingen idrott egentligen på elitnivå är hälsosam.
Nej, fy fan. Nej, men det är samma sak med mig. Det finns ju mycket som muscle ups är inte jättebra för mina armbågar och sådär. Liksom. Men det är kul att göra. Liksom.
Man tycker det är värt det fortfarande.
Ja, precis. Sen gäller det att hitta balansen. Jag kan inte dra det varje dag. Liksom, för att det pallar inte riktigt mina armbågar. Och sådär, liksom.
Ja, men ta det som alkohol som exempel. Ja, men det funkar om du vill dricka någon gång i veckan. Eller sådär, men du kan inte stå supa varje dag, för det är inte heller hälsosamt.
Nej.
Men att göra en gång, det är inte heller bättre för kroppen i det stora hela. Men det är fortfarande värt det. Det är kul, tycker de flesta, och därför kan man göra det.
Precis, och det är också hoppspark, att det kan vara lite att det liksom blir, om man snurrar och sådär, att det är lite med ryggrad och sådär. Men det håller fortfarande, och lyssnar man, är man liksom, det där är ju svårt. Man blir ju bättre på när man är äldre att lyssna på kroppen.
Ja, men precis. Jag tycker man lär sig mer och mer om sin egen kropp också med tiden.
Ja,
man lär känna sin kropp bättre.
Jag brukar säga så här till mina kunder: lyssna på din kropp när den viskar, så slipper du hålla för öronen när den skriker.
Ja.
För att den börjar ju ofta berätta något lite. Mm. Och det där att ignorera små grejer, det leder alltid till något jävligt tråkigt.
Ja. Där ska jag vända på det, både ja och nej. Mm. Precis som du säger i starten, det enda skillnaden är när man redan hamnat där och har ont.
Mm.
Då är det nästan tvärtom. Då måste man lära sig ignorera smärtan.
Ja. För att få rörlighet i det.
Ja, men precis. För du får en ökad känslighet om du har smärta väldigt länge.
Mm.
Det är något som jag pratar mycket med patienter om, som har haft långvarig smärta. Det här, vad som är smärta och vad som är obehag. Och lära känna sin kropp och förstå skillnaden i det hela. För har du smärta i kroppen väldigt länge, så får man kan se som ett tröskelvärde som minskar tills att du får ont i kroppen. Och det är för att kroppen, jag tänker, blir extra känslig, för att nervbanorna går mer där.
Mm.
Och då vill du lära dig hitta en gräns där du jobbar, där det påfrestar men inte gör ont. Och precis, det är en svår balansgång.
Ja, det tror jag också mycket med mina kunder, att det här med jag brukar säga så här, det är ingen exakt vetenskap, men grejen när det gör ont. 10, nej. 3, ja.
Ja, men
känn
precis
på den. Liksom folk är så här, jag har dåliga knän.
Mm.
Ja, men så här, böjer du aldrig på knät, det kommer ju aldrig bli bättre då.
Ja, men precis. Man måste ju utsätta kroppen för det som är jobbigt också. Och det är precis som du säger, man brukar jobba på ungefär en skala, så där 1-10. Och jag brukar snacka ungefär 1-4 är okej.
Mm.
I stora slängar.
Du är 3 bra, eller hur?
Ja, men precis.
Han var tvungen att säga någon annan skala än min.
Ja, men precis. Måste käfta emot lite. Och sen också väldigt bra riktlinje för folk att ha, det är det här: gör det mer ont efteråt gjorde övningen?
Ja.
Nej, okej, men då är det lugnt. Gör det mer ont dagen efteråt? Nej, men då var det också långt.
Ja.
Är det någon av dem som sticker ifrån att det gör väldigt ont när du gör det, alltså orimligt ont, det gör mer ont efteråt eller gör mer ont dagen efteråt, då var det för tungt, då var det för jobbigt. Men gör inte det, då är det oftast ingen fara.
Nej, och ofta är det med kunder som har ont någonstans att det nästa viktigaste är att börja röra på det.
Ja, får liksom
blö, alltså, det är det sämsta du kan göra och inte göra någonting. Att, och folk blir rädda om de skadas också. Mm. Så det gäller ju liksom att approacha det på ett jävligt liksom, varsamt sätt och utmana det. Det är ofta mycket med såna här grejer. Ja, men det där är farligt, det där är inte bra för kroppen. Så jag brukar säga att det finns egentligen inga riktigt farliga övningar. Det finns bara dåligt förberedda kroppar. Liksom.
Ja, men lite så är det. Alltså, i det stora hela, om man ska hårdra det, så är det ju så här, ja, men alla övningar har sin tid och plats. Mm. Sen kan man hårddra det och säga vissa övningar för den generella befolkningen är inte bra. Mm. Men det är ju för att den generella befolkningen inte är förberedd för dem.
Den generella befolkningen är sjukt otränad.
Ja, men tyvärr så är det ju så. De flesta är inte redo för en tung belastning på kroppen.
Jag såg, nu pratar jag om forskningen som jag inte vet vad jag läste någonstans. Jag läste någonstans för att tillhöra liksom den bästa tränade femtedelen av jordens befolkning.
Mm.
Det är att hur många kins och armhävningar man skulle göra, det var ju helt sinnessjukt lätt.
Ja, ja.
Alltså man blir förvånad hur otränade människor är. Liksom.
Men där tror jag också det är en fallgrop för både dig och mig ibland, det här med att man umgås med, ja, men nästan bara folk som är vältränade.
Mm.
Jag ser ju fortfarande mig själv som kanske högst medioker och ja, men jag är väl helt OK.
Alltså, gå in på hans Instagram och du får lägga upp lite. Du är ju så dålig på att lägga upp grejer där.
Ja, men jag är inte alltid jättebra på det.
Nej, men lägg upp lite clean and chins och sen så får du lägga upp din bästa frontlever så ska jag lägga upp min.
Absolut, jag ska se om jag kan gräva fram någon bra frontlever. Annars får jag göra en ny och ta i det mesta jag har.
Jag satt den riktigt bra igår. Han tittade på den lite så här. Får se. Så bara, var det lite tyst efter att hon har inte tränat så mycket på sistone.
Ja, men den var faktiskt väldigt bra. Jag ska ge dig det. Från faktiskt så har det blivit bättre.
Mm.
Och det kom ändå från mig som brukar vara ganska hård med form och sånt, många grejer.
Ja, nej, men vi har vår andra träningsvän där. Det är enda gången han kommenterar. Det är när den frontlämmer.
Ja,
med fötterna.
Ja, men precis. Det är då han kommer.
Men återigen då. Skaderörlighet då. Men det finns det här med för några år sedan, det kommer jag ihåg, det var väldigt, väldigt lustigt det här med. Det kom en forskningsrapport. Ja. Som var, alltså du vet, alla gamla byggarpolar man har kommit fram då. Så det här med stretching, musklerna blir inte längre.
Ja.
Du kanske var ung för den.
Ja, jag kan inte säga något specifikt vilken.
Nej, men det var en studie som kom och det var stort i tidningarna. Stretching funkar inte och alla mina byggarpolare så här.
Ja.
Åh, hur fan, det funkar inte stretching och så här. Alla killar som aldrig hade stretchat någon gång, de berättade då att stretching inte funkar. Men ibland så är det lite så här, alltså grejen med kroppen är att man vet en del, men rätt mycket har man ju liksom ingen aning om. Stretching är väl lite en sån grej där man inte riktigt vet vad som händer. Va?
Ja, men precis. Alltså, det som händer när man stretchar, det är att ökar en smärttålighet i nervbanorna egentligen.
Exakt, för det där är ju jävligt intressant. Att det har ju inte med musklerna att göra, utan det har med nervbanorna att göra.
Så det är egentligen de som du ökar en smärttålighet i som gör att du blir rörligare.
Uh-huh.
Så det är det som händer under stretching. Och sen problemet är när man pratar om det är smärtförebyggande, funkar och sådär, så är det väldigt delade meningar kring det hela.
Mm.
Jag själv står på en sida av spektrumet, men jag tror att det inte heller är svart och vitt om det funkar med stretching eller inte. Men det vi vet är att stretching funkar väldigt bra för att få ökad rörlighet. Det är det vi är överens om.
Men för att det där var också när den här kom alla liksom så här.
Ja.
Så okay, ibland säger forskningen vissa saker, men ibland måste man också titta på världen. Ibland blir folk så jävla så här närsynta. Okej, okay, vilka stretchar? Yogisar, kampsportare, gymnaster, dansare. Vilka är viga? Gymnaster, kampsportare, dansare, yogisar. Undrar om det beror på att de stretchar eller att de är liksom. Så att det är klart att det har en effekt att man blir vigare. Men det där är också är ju två liksom skolor där. Men man pratar en hel del om rörlighet. Man pratar om att det finns två, den här är rätt. Och där finns det inte riktigt någon sån här alltså skarp gräns. Skillnad mellan rörlighetsträning och stretching.
Ja, men precis. Och där, jag gillar väldigt mycket rörlighetsträning som jag kallar det för.
Ja, men jag har ju hållit på med yoga i 20 år.
Ja.
Men jag har ju väldigt, väldigt så här, på senare år börjat mycket mer med de senaste 5 åren med rörlighet. Och det har gjort stor skillnad.
Ja. Men för mig tänker jag mycket ofta bara att, men som sagt, du vill ju röra kroppen i vad som man kallar för en full range of motion. Ja. Att du vill ha hela banan av vad leden klarar av och träna det på olika sätt. Och det kan du göra bland annat genom att sänka vikter och sånt när du tränar och sen istället ta ut banan längre. Mm. Ska man ta en knäböj som exempelvis, som är en väldigt tydlig variant, så kan du istället för att köra till ungefär 90 grader som man räknar ett vanligt knäböj, så går det istället så långt ner du kan. Till slut som man kallar ass to the grass, när du nästan nuddar marken med rumpan. Det är ett sätt som jag tycker är väldigt bra sätt, för du får en rörlighet i höftleden, knäna, fotleder.
Och plus, att du plus att du stärker musklerna i liksom änddelen av rörligheten.
Precis.
Vilket också är väldigt viktigt. Du vet, det är med splitten sådär. Att, att för att kunna... jag går ner i split. Gör du det?
Där har jag gått igenom, Paul. Nej, det gör jag inte.
det är skönt att få rub it in lite.
De får, det kommer säkert en gång till innan vi klarar.
Ja, ja, de får grejer jag är bättre med. De är bra, jag är bra på att snacka. Så, så att de brukar, jag får stryka det mest. En av de samhällningar, hur många gör det där?
Aldrig testat Max faktiskt, om jag ska vara ärlig. Hur många enarms pull-ups gör du?
Inga.
Nej.
Nej. Det är en av mina mål. Jag gör en om man är väldigt snäll mot mig.
Ja, ja.
Så ingen gör. Jag kan göra med ena handen runt handleden.
Nej, men det, då, nej, det är inte. Nej, tyvärr. Det var inte ens liten här.
Nej, det var inte ens. Nej, men och jag gör med gummiband. Nej, det är faktiskt en... Den är jävligt svår.
Den är svår. Det är inte många som kan det faktiskt. Nej. Framförallt lite mål kan göra det bra.
Känner jag någon som kan det, om jag får fråga?
Du känner väl, i alla fall mig känner du åtminstone.
Den är väldigt clean, måste jag säga.
Ja, det jag försöker tänka själv på många jag känner som kan det. Det är inte jättemånga.
Vem är det mer som
jag? Du har ju då Navve som jag tränar med.
Navve, alltså det är en... Han kanske är en av de snyggaste kropparna.
Ja, men han ser riktigt bra. Han är en sån här person som... inte alls håller på liksom med tävlingsfitness eller något sånt där, men han går runt och är senredo året runt i princip. Han är så otroligt vältränad kropp.
Du vet när man är, du vet, när vi tränar här för ett tag sedan, du vet när man är lite äldst i gamet liksom. Man kommer dit, man ser han står liksom, han tränar och väntar, ni står och väntar, massa tjejer som tittar, man är rätt stilig också. Du vet, och då måste man ju direkt trycka till dem. Det ingår ju liksom att få in en och den säger, alltså jag måste säga, när man blir verkligen nöjd, när man träffar rätt, så står han där med sina fläskiga bickar. Och det är så här gymnastiskt, det är ingen byggar liksom kropp så. Nej. Så bara glider in och säger, tjena, fan, har du slutat träna armar? Just den här sekunden han så här tittar, men jag tränar.
Ja, men det är verkligen så klockrent också att du träffade den, för vi kallar honom för Mr. Biceps. För alltså det är inget skämt om de där armarna, så de är enorma.
Hur många enar som gör han?
Jag tror både han och jag lägger inte 2-3 stycken någonstans där. Det beror lite på hur strikt man är med formen. Men han är nog nästan snäppet bättre än mig på det också. Det är gränsfall där. Han har gått upp starkt på allt på sistone.
Ja, vi får hitta på någon ny förelämpning nästa gång.
Ja, men precis, vi hittar någonting.
Vi kommer från calisthenics. Det är vackra rörelser, tror jag betyder på grekiska. Det är en träningsform där man jobbar mest med kroppen.
Ja,
vilka är de tre, alltså om du ska välja två övningar för benen, två övningar för framsida, två övningar baksida. Du får inte säga chins.
För inte säga chins. Om vi börjar nerifrån då, så skulle jag väl säga typ knäböj. Börja vanligt simpla knäböj och sen skulle jag gå och hoppa. Alltså så simpelt verkligen. Kör knäböj beroende på det där. Är det för enkelt med vanlig knäböj, så kan du göra på ett ben. Kör lite pistol squats som det kallas för oftast. Och sen bara hoppa. Det kommer du extremt långt på. Går vi upp till framsidan.
Bulgarian split?
Ja, fast det är lite mer komplicerat skulle jag säga. Då. Så det är, jag skulle säga hellre börja med bara hoppa och köra antingen pistol squats eller knäböj vanliga. Och på överkroppen framsida så skulle jag vilja säga dips är något som jag älskar väldigt mycket. Ganska högst, alltså du kräver lite för att kunna göra från början.
Gillar du dips?
Ja, jag gillar dips. Nästan.
Säger killen som gör 95 i viktbältet.
Ja, precis. Nej, men så dips tycker jag är väldigt bra. Nackdelen här med dips är att det krävs ganska mycket förståelse för övningen. Det kan vara ganska svår att komma in i början. På så sätt är exempelvis armhävningar bättre att börja med, för jag tycker att det är mindre fel man kan göra där.
Ja, folk har en tendens att hänga axlarna och sådär.
Ja, men precis. Man hänger axlarna, man kanske går lite för djupt, man kanske inte riktigt, man ska ju luta sig framåt ganska mycket dipsen också. Så det finns en del teknik där, för att det är också en sån här, jag tycker det är så intressant att höra. Många säger att dipsen är livsfarlig övning och man ska absolut inte göra det. Och sen kommer jag där och kör, ja, men hur många repetitioner som helst för min egen kroppsvikt extra i det. Så det handlar mer om att man har rätt teknik i just den typen av övning. Men annars så bara armhävningar. Och skulle jag egentligen vilja jobba upp med till att stå på händer också. För det är något som jag tror de flesta mår väldigt bra av. Och då kan du göra mot en vägg bara. Du behöver inte försöka lära dig fristående utan bara stå mot en vägg på händer. Det är också väldigt effektivt.
För det är också en grej som folk missar lite. Det är den här alltså statiska styrkan som bygger liksom både kropp och styrka, raka armar, att liksom bara stå, att bara ha romerska ringar och bara hänga med raka armar är en superbra liksom metod att träna biceps och armar liksom.
Ja, men precis.
Och är man inte så jättestark så funkar det dips liksom. Och kan du inte göra en dips så ställ dig bara och ta upp benen och så häng.
Ja, men precis. Det är en väldigt bra start för de flesta människor. Ja,
för det bygger en grundstabilitet liksom. Men sen är det där med man pratar om man vill bygga styrka så ska man ligga där någonstans. Ja, styrka är väl någonstans 5 repetitioner, men ska man bygga liksom muskler vill man ligga mellan 7 och 12, 15 kanske.
Ja.
Repetition. Ett stort spann.
Det är precis, alla är så extremt oense där. Man drar på.
Men om man ska dra, alltså man har inte fel om man säger det.
Nej.
Men för problemet blir med kroppsövningar. Folk säger, men jag kan göra, du vet, när man börjar kunna göra 20 armhävningar, då är det inte lika bra muskelbyggarövning.
Nej.
Men vad folk missar då, att det är jätteenkelt att göra armhävningen tyngre.
Ja, men precis. Alltså det är det som är grejen som jag tror många fortfarande ser lite där med calisthenics av. Och det är att man bara kör med kroppsvikt också.
Mm.
Och det är det som är så simpelt för mig själv, tycker jag. Att antingen så gör kroppsviktsövningen jobbigare. Ja, men armhävningar är enkelt. Okej, men vad händer om jag höjer upp fötterna? Vad händer om jag släpper fötterna helt från marken?
Precis, ställ fötterna på en stol. Helt plötsligt blir det en helt annan grej.
Precis, det blir jobbigare så sätt. Så det finns många sätt att göra det tyngre.
Att ta bort en arm.
Ja, men precis.
Och orkar du inte på en arm? För det där, så gå ut, ställ handen ena den som du inte har tyngden på. Ställ den längre ut. Liksom.
Ja,
och först bara på fingrarna. Och sen på ett finger, två finger och så inget finger.
Ja, men precis. Och vill man inte göra så utan man vill göra det simplare för sig själv också, då kan man ju lägga en viktplatta på ryggen. Du kan lägga en ryggsäck på ryggen för att få mer viktade kroppsträning.
Och viktväst, viktbälte nästan
det
enklaste.
Ja, men det finns så många alternativ att göra kroppsträningar tyngre. Och där tycker jag att de flesta nu för tiden är mycket bättre på att det inte är en kult grej med att man inte får ha viktig kroppsträning, utan nej, men du kan lägga till det för att göra det kompletterande tyngre.
Ja, för det var ju rätt militant att ta där i året.
Liksom. Jag tyckte det var det med förr i tiden. Då var folk väldigt hårt. Nej, ren kroppsträning, det är bara armhävningar, det är inga vikter, ingenting. Men jag tycker fler och fler använder det på ett bra sätt.
Ja, och speciellt tycker jag dels med viktbältet att man kan få tyngd i kinsen, men också de här alltså, rotatorkuffar och sånt där behöver man ju
kompletterande träning.
Alltså alla gummiband eller lätta vikter där man jobbar liksom i slutet av passet liksom. Där har jag en jävligt grym rotatorkuffövning när man sätter på knät.
Ja, men precis. Inte den jag som lärde ut till dig. Jag för mig det i alla fall.
Jag ska ge den till dig. Den är faktiskt en av mina favoritövningar. Den är väldigt bra för man liksom isolerar rotatorkuffen. Det är de som håller bak axlarna. Det där är ju så viktigt med att det blir starkt runt hela axeln som håller in den liksom i den här lilla... Liksom, alltså den sitter ju liksom i den här lilla kulan sitter ju, och den vill man ska kunna sitta så hårt som möjligt. Eller starkt på alla ställen. Och då, där är en del att stärka baksidan.
Ja, men precis. Man vill stärka upp alla liksom 4 olika muskler i tatukuffen. Och generellt så är det rotationer som de jobbar i. Så det är där man vill stärka upp dem.
Men vet du vad vi ska göra? Vi kan göra en video som jag lägger upp på min YouTube-kanal. Där vi lägger upp rotatorkuff. Den övningen med vikter. Vi lägger upp gummibandet. Vad ska vi mer lägga upp?
Vad tänkte du med gummibandet?
Kins,
ja, men precis, den runt halsen där. Ja.
Och den åt andra hållet också.
Alltså man får hjälp ifrån.
Ja,
men precis.
Den enkla, den svåra.
Ja, den enkla.
Vad ska vi lägga upp mer då?
Du pratar rotatorkuffen, du pratar gummibandet. Jag skulle kunna tänka mig en skulderbladsmuskulaturträning som är vad jag menar med det. Hur man kan göra det på ett isolerat sätt också.
Bra. Och sen har vi glömt bort att prata om det viktiga, det som vi skulle prata om.
Aha. Och det är...
Vad är det för negativ tonläge du har? Aha. Jag tycker att det låter lite negativ.
Nej, absolut inte. Det är...
För att jag brukar ofta beställa en behandling när jag ska till dig.
Ja men precis. Du har en specifik behandling som du vill.
Nej, men jag har problem med en ställe som du aldrig vill hjälpa mig med.
Nej, men precis. Du har inte riktigt förtjänat det av det än, känner jag. Det är...
För att jag brukar säga att jag har problem med svanskotan.
Ja, men precis. Det är ditt standard. Du, varje gång, jag förstår inte, men du lyckas alltid få ont i svanskotan på ett eller annat sätt.
Ja, och sen så vill du aldrig behandla det. Varför då?
Nej, men precis. Det är, du vill ju då alltså få din svanskota knäckt, som man säger. Manipulerad, som vi säger. Och det kan man ju göra på lite olika sätt. Men det absolut populäraste sättet som man gör det är när man behandlar det. Det finns några naprapater och olika yrkesgrupper som gör det. Då går du ju faktiskt in rektalt och greppar tag i svanskotan och sen knäcker till den, så att säga. Ja. Du har inte riktigt förtjänat, du är inte riktigt där än tyvärr.
Nej, jag hoppar på det. Jag tror jag aldrig kommer att vara förtjänt av den. Men avslutningsvis, tre tips, jag har ju gjort dem, men sammanfattar. Tre tips för att komma i form, hålla vikten.
För att hålla vikten, skulle jag hitta någon träning du gillar. Lär dig lite bättre vad du äter. Förstå vad du äter. Och sen gör någon typ av konditionsträning. De tre grejerna.
De tre bästa tipsen för att få mindre ont i kroppen.
Rör på dig till att börja med. Skulle också kanske sammanfatta det med att må bättre psykiskt. Kommer också hjälpa extremt mycket. Och sen träna funktionellt.
Och tre saker som jag är bättre på träningsmässigt än dig.
Oj, det måste vara ställa sig upp från golvet. Nej, men du kan väl få
armhävning får du fan ge mig.
Vanliga armhävningar.
Va? Men en arm.
Ja, men det kan du nog faktiskt få. Detta tror jag nog att du är bättre än mig. Frontlever vågar inte yttra mig om just nu, men den ligger i farozonen för mig. Jag ska vara ärlig.
Flyga en armhävning, klappa bakom ryggen, gör du det?
Ja, det är jag garanterat. Det gör jag nog bättre än vad du gör.
Det. Vadå, gör du bättre flyga en armhävning med klapp bakom ryggen?
Ja, men det tror jag. Absolut.
Ja, vi lägger upp en video på det här. Och får vi se.
Upp till bevis.
Ja, vi klickar på länken, YouTube-video, lite tips, lite utmaningar, flyga en armhävningar och vad heter det, tillrättning av sandskotan.
Absolut, allt för att få in lite folk ditåt.
Då får jag tacka för en trevlig timme.
Ja, men tack själv, Paolo. Ja, och... Kul att du ville ha mig här.
Ja, det vet jag inte. Men jag ser fram emot mer fitness-tävlingar för dig. Absolut. Mer träningar. Och klicka på länken för lite tips.
Ja, tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.